att de gör det här bara för att jävlas.
Alltså så himla puckad trend.
Att det finns något som heter radikala flankens effekt. Det här är ju lite sjukt då. Jag förstår att det är sjukt när jag säger det.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Plan B-podden. Den här gången ska vi snacka om något som är riktigt mycket på tapeten. Eller hur?
Det här är ju en podd som är om klimat och omställning då, så att alla våra avsnitt är ju på tapeten, om vi ska vara noga.
Ja.
Men den här gången ska vi snacka om Greta.
Ja. Innan det här avsnittet så lät vi nämligen våra följare önska ämne. Och ni valde det här ämnet, nämligen Greta. Ska vi ge lite bakgrund kanske?
Ja, det gör vi.
Mm. Ja, men Greta föddes. Nej, jag skojar bara. Nej, men Greta Thunberg har ju blivit världskänd för sitt klimatengagemang. Och för att hon säger det som borde sägas utan pardon. Alltså, hon skiter i ju lite hur det tas emot helt enkelt. Hon har 14 miljoner följare på Instagram, har frontat Time Magazine, talat inför FN, snackat med Barack Obama och hennes engagemang har blivit film. Jag vet inte när du skulle säga att hennes storhetstid var, alltså jag önskar att jag skulle säga är.
Nu, ja precis. Nej men jag skulle väl säga att det var precis innan pandemin, för då var ju det de här klimatstrejkerna som drog ut miljontals människor på gatorna och det var liksom, ja men hon var överallt och hon reste kors och tvärs över världen utan att flyga, för att vara med på olika FN-möten och träffa olika högt uppsatta politiker och så vidare. Så där var det ju verkligen ett momentum, men sen blev det pandemi och då var det lite svårare att göra på det sättet helt enkelt.
Typ 2019 när alla ville ta en selfie och alla typ ville vara du med Greta.
Alltså, exakt.
Att man typ hyllade allt hon sa, delade hennes inlägg. Alltså hon var överallt i allas flöde. Alla ville stå bredvid henne och ta rygg på henne och uppa henne. Och liksom visa att man stod med henne. Vet inte vad din känsla är, men det känns som att folk har bara vänt ryggen.
Ja, lite så. Det är väl att allting går i cykler och det är väl det här som är problemet. Att för Greta satte ju sig på Mynttorget samma år som Klimatklubben startade. Det var ju samma höst 2018. Mm. Det har ju ändå gått 5,5 år. Och det är inte lätt att hålla, det här är ju lite sjukt då, jag förstår att det är sjukt när jag säger det. Mm. Men det är lite svårt att hålla folks intresse så länge. Och nu är det ju inte, det ska ju inte ligga på henne liksom. Det är ju inte hon som ska vara intressant i 5,5 år, utan Nej. Hon pratar ju om en kris som ska lösas. Ja. Så att, ja, det är ju helt vrickat att det är så svårt att hålla fokus på det. Men det är ju lite så, det känns som att pandemin tog över, det vet vi ju också. Medierapporteringen skrev mycket mer om pandemin än om klimatfrågan under de åren. Och sen efter att pandemin liksom klingade av så blev det ju en motreaktion helt enkelt.
Mm. Det man hade önskat var ju att när det här var, alltså när hon var som störst innan pandemin, att politiken hade följt med och bara, ja men hon har rätt, vi löser det här nu. Tjoff, klart.
Exakt.
Så hade man önskat att det var.
Ja. Det blev inte riktigt så. Det blev mer politiker tar selfies med Greta och sen återgår till business as usual.
Ja, och sen så, du var inne på det här med cykler och du och jag kommer ju från modemagasinsbranschen och vet att allting går i cykler. En trend är ofta en motreaktion på någonting. Alltså att det som är hett blir ohett och vice versa. Och för några år sedan så var det trendigt att vara vegan, att skippa flyget och ta parti för Greta, men eftersom trender skapas som reaktion mot något så kom det ju som ett brev på posten att det blev en grej att typ äta kött och hävda sin rätt att flyga på kultursidorna typ.
Exakt.
Och då vill jag ändå säga så här, det här är inget ballt statement att flyga. Det är en reaktion på att man är en del av svängen och det är fasen inte så ballt, tycker jag.
Nej men exakt, exakt. Och jag tänker också att det blev en, nu var vi ju inne lite på pandemin redan, men jag tänker också att den kom ju liksom som en blöt filt på allt, på gott och ont. Alltså den blev en blöt filt över Gretas strejker. Hon var ju tvungen att liksom köra digitala strejker under pandemin för att man inte fick samlas i stora grupper.
Gud, fan vad deppigt.
Det vill säga, alltså... ja, så deppigt. Och med stora grupper pratar vi då miljoner människor på gatorna. Så att det var liksom inte möjligt att genomföra det längre. Och sen blev det ju som en blöt filt över samhället i stort. Vi fick inte flyga runt, vi fick inte springa runt i affärer och shoppa på lunchen. Och en blöt filt över ekonomin som bromsade in. Och en blöt filt över utsläppen då. Som ju sjönk under pandemin i den takt som det egentligen borde sjunka varje år. Men precis just då så hände det faktiskt. Mm. Men sen så fort pandemin klingade av, då gasade vi igång allt igen. För att ekonomin var prio. Så att vi måste få igång precis allt igen och då ökar ju utsläppen igen. Och då hade ju tyvärr klimatstrejkerna tappat sitt momentum. För innan pandemin så kändes det ändå som att folk började förstå det här mäktiga i att vara en del av en stor medborgarrörelse och känna kraften i att så här, ja, men var lite rebell, att det fanns någonting som jag tror stärkte människor där. Att de kände att de var, det var nästan lite FOMO. Man måste vara med på en klimatstrejk för att alla är det. Typ. Mm. Dock kanske inte riktigt i Sverige. Det var ju faktiskt större engagemang i andra länder trots att Greta är svensk. Men,
ja, men verkligen. Ja. Vilket också är lite pinsamt tycker jag.
Japp.
Tyskland bara miljoner ut på gatorna. Men alltså, det var ju väldigt mäktigt. Både du och jag gick ju i de här klimatstrejkstågen.
Precis.
Innan pandemin. Och det är ju mäktigt att känna att man är del av någonting och att man vill åt samma håll.
Ja.
Någonting som också har hänt efter pandemin, och jag ska säga också, även om pandemin var fruktansvärd på alla sätt, såklart, så fanns det ändå ett hopp om att man skulle göra någon form av grön omstart som liksom sen lyste med sin frånvaro. I Sverige ska jag säga, för i andra länder tog verkligen liksom chansen att slå upp pop-up-cykelbanor och sen så göra dem permanenta och att testa olika nya grepp när allting ändå var huller om buller.
Ja, men precis. Vissa länder i alla fall. Ja. Inte alla. Långt nej, från gud, alla. Nej. För vi är ju, nu ökar ju utsläppen igen, så att det är ju inte bara Sverige som är kast.
Nej.
Men ganska många, ja, det är väl kanske lite extra tydligt här, särskilt just nu, att någon grön omstart är det inte snack om. Men det är, och det är ju så, det är verkligen så här, jag vet inte hur ofta jag har tänkt att, men det där var ju den stora chansen. Hur kunde liksom mänskligheten inte ta vara på den?
Nej, men verkligen. Ah. Sen så är det ju också en strömning som jag också, den tycker jag är, alltså det här med att trender svänger, det betyder ju också att det här är så jobbigt. Det är ju också att kanske att 2019 så var det ju en tydlig trend att engagera sig, att ha en åsikt, att faktiskt stå upp för någonting, att göra skillnad, att man vill inte vara liksom slätstruken som bara hängde med, utan man vill faktiskt göra någonting.
Precis, det är väl också något som går i cykler. Alltså det kändes lite som 60-talet igen. Alltså att man verkligen kämpade för ett bättre samhälle. Liksom.
Ja, och sen då kommer motreaktionen på det. Och det är vi ju inne i nu, i att engagemang känns lite woke. Alltså att det liksom är, ja, men typ som när så här, politiskt korrekt blev PK. Det var tydligen inte hett längre liksom. Utan det var bara präktigt och pekpinnigt. Vilket också är så himla... Alltså den utvecklingen är typ den värsta. Att det anses töntigt att engagera sig för sin framtid. Alltså känns som att snacka om att lägga krokspen för sig själv. Alltså det känns ju bara dumt, tycker jag.
Ja, verkligen.
Alltså så himla puckad trend.
Precis, det är ju någonting som alla förlorar på. För vi säger ju det så ofta i den här podden, men vi är ju samhället. Det är inte vi mot samhället, utan vi är samhället. Och det betyder ju också att alla måste ta någon slags ansvar i att samhället utvecklas på det sätt som är bra för så många som möjligt. Det är liksom ett gemensamt ansvar. Och jag fattar att det låter PK, men obs, PK är en bra grej i grund och botten.
Ja.
Alltså att inte kränka folk, att värna om rättigheter för många och så vidare. Allt det här är ju sånt som kallas politiskt korrekt. Och det är ju i grunden någonting bra. Det är bara att det har blivit ett begrepp som ska stämpla en som töntig.
Ja. Det är ju verkligen, jag tänker så. Också så här att som sagt, trender kommer och går. Vilket gör att det kommer ju såklart bli hett igen att vara politiskt engagerad eller att vilja förändra samhället. Då är det ju sådana som faktiskt har hållit fast vid det som inte ses som kappvändare eller liksom trendslavar utan faktiskt sådana som är genuina som står pall.
Verkligen. Alltså det finns ju olika sätt att engagera sig på. Allt är ju inte aktivism och civil olydnad och så vidare. Och jag tror väl att det är främst aktivisterna som folk älskar och hatar på just nu.
Mm.
Och det här är ju, ja men, ta Vasaloppet som exempel som är ganska nyligen i tid. Och då tog ju Återställ våtmarkerna chansen att utnyttja tv-kamerorna. Vilket inte är konstigt eftersom klimatfrågan får väldigt lite utrymme i medierna. Och Vasaloppet är ett av de mest välbevakade eventen som finns i Sverige. Inte så konstigt att man tänker att det är en bra chans. Och då, det enda de ville göra var att sätta sig ner i spåret där vinnaren kommer bara för att de då syns i samma bild. För det går inte att sluta filma när vinnaren av Vasaloppet kommer.
Nej, just det.
Och de hade varit nej men exakt, det är liksom, det är ett givet tv-tillfälle. Och de hade också järnkoll på loppet, de visste att segraren var överlägsen, det vill säga det var inte någon spurtduell eller någonting sånt som skulle liksom riskera att störas, utan de tänkte, vinnaren får åka 3 extra meter runt oss, det går nog bra. Och sen så var ju det så väl bevakat så att väktarna hade ju fått koll på det här och slet undan dem och så blev rubrikerna liksom, aktivisterna försökte förstöra Vasaloppet i princip. Och folk blev rasande för Vasaloppet är precis som Mello är en sån, ja men det är en sån traditionsgrej och det är så folkkärt och så vidare. Och då blir det bara hat. Mm. Och jag tycker det är så intressant att man tror att det här är typ, men vad ska man säga egentligen? Alltså att det är, att de gör det här bara för att jävlas.
Ja.
Att det liksom är en egogrej typ. Alltså att man är lite som, inte vet jag, klottrare. Eller något som bara vill liksom gå lite, vara lite rebelliska och göra någonting som egentligen inte riktigt är okej för att få sin stund i rampljuset typ. Och det här är ju raka motsatsen egentligen.
Ja. Alltså det var någon som sa, jag vet inte vilket program det var på SVT, som, jo, vänta, det var något så här typ, någon av de här byråerna som lyfte just Greta. Vad fan som var det då? Han i Hotell Romantik, vad heter han? Erik.
Ja!
Han. Jag kanske quote him wrong, men jag tror att han sa typ, när Greta var på tapeten, att hon, ja men att det kanske var lite spännande att bli lite mer aktivist. Att bli civil olydnad. Och man bara, va? Alltså, gud. Alltså, jag tror ingen vill göra det här. Alltså, jag tror ingen vill sätta sig på liksom en motorväg och riskera sitt liv för att man tycker typ att det är lite spännande och kul. Alltså, nej.
Nej, absolut, jag tror inte det.
Eller riskera att hamna i fängelse. Det är alltså så kul. Det är ingen kul grej. Alltså jag blev så provocerad.
Ja men precis. Och de tjänar inte en krona på det här. Det är inte så att man blir rik.
Nej, snarare tvärtom.
Ja, verkligen.
Hatad.
Och man blir hatad. Det är inte jättemånga som går igång på att bli hatade. Att det är
ett självändamål. Vill du riskera ditt liv? Bli hatad. Riskera fängelsestraff. Och kanske också ha
bli
svårt
fattig.
Att röra dig socialt i din vänskapskrets.
Bli klimataktivist. Ja, jättebra his pitch. Jag tror att alla kommer att rusa ut och sätta sig i Vasaloppsspåret nu.
Ja,
nej. Nej, men och det här är ju, jag tycker Björn Wiman i DN skrev en så bra text om det här med Vasaloppet. För han skrev, rubriken var, blev du rasande på aktivisterna i Vasaloppet? Tänk en gång till. Och så berättade han just om hur logiskt det faktiskt är att man också använder just Vasaloppet. För att det är ju, han beskrev det som att spåren var ju i princip våtmark i år. Ja. För det var så varmt. Och han pratade också om hur sjukt det är att Preem sponsrar det snöberoende Vasaloppet, ett fossilbolag. Och att han också pratade om det här med att det handlar ju inte om att de vill förstöra någonting som vi tycker om, utan att det vi tycker om riskerar att förstöras om vi inte gör någonting. Och det är ju liksom, det är ju det totala motsatsförhållandet där som verkar gå så många förbi liksom, i den här diskussionen. Att det handlar inte om aktivismen i sig, utan det handlar om vad beror aktivismen på? Varför känner man ett behov av att göra det här? Och det diskuteras liksom inte, utan man bara pratar om hur jobbiga de är och vad de förstör och att de liksom, deras egna syften. Och man bara, nej, det är inte deras syften, det är våra syften. Liksom.
Mm.
Och sen kan man ju naturligtvis diskutera så här, vad tror man själv är rätt väg att gå? Och där behöver man ju inte tycka lika. Liksom. Det finns ju människor som blir politiker för att kämpa för klimatet. Det finns människor som blir journalister för att kämpa för klimatet för att de vill skriva om frågorna. Och det finns de som mer är av typen lokal klimatklubb. Man försöker påverka där man bor och ses och göra det till en gemenskap. Och det finns sådana som du och jag som skriver om det i sociala medier och så vidare. Det finns ju liksom hur många sätt att engagera sig på som helst. Men det måste finnas en skala, tror jag. Alltså att det här är en så stor fråga och det rör så många och det är så akut att vi måste liksom sätta in alla krafter. Och då kommer några att vara mer radikala än andra.
Ja, men apropå det som hände på Mello förra året när Loreen var tvungen att starta om sitt bidrag eller sin insats i Mello. Och det blev ramaskri. Jag tyckte det som var det bästa med den insatsen var ju att Loreen tog rygg på aktivisterna.
Ja.
Efteråt i en intervju där hon sa så här, men jag fattar varför de gjorde det. Alltså, och fler sådana röster behöver höras i att behöver förstå varför folk gör det. Du kan ju tänka dig själv om man har sagt samma sak i 5 år som Greta har gjort. Och ingen lyssnar, ingenting händer. Alltså, ska man fortsätta med samma taktik eller ska man så här, alltså, man blir väl frustrerad? Alltså,
ja,
om ingen
verkligen
lyssnar, vad ska man göra då? Alltså, det är ju som när en så 3-åring, när de inte får sin liksom röst hörd, och skriker de. Alltså, det är ett så här typiskt mänskligt beteende, tänker jag. Jag
tror att
många vuxna också gärna skulle vilja skrika om det vore mer socialt accepterat. Alltså lägga sig ner på ICA och bara, nej fan, orkar jag inte mer.
Så många gånger
som har velat göra det.
Ja, men exakt. Och det tänker jag att det är väl någonting som både du och jag brottas med ganska ofta. Att å ena sidan så vill vi peppa till omställning och vända det här till någonting positivt och allt vi har att vinna. Jag har ju skrivit en hel bok på allt vi har att vinna på att ställa om. Och egentligen tycker jag ju att det är mycket roligare att skriva på det sättet, för jag går också igång på morötter mer än piskor. Liksom.
Mm.
Men någonstans måste vi också ställa det i förhållande till hur mycket tid vi har på oss att göra det här, och vi kanske inte har tid att vänta på att alla ska hitta en pepp. Liksom.
Nej, men så också så här, ska vi behöva gulla med folk och så här, göra det till en så här kul grej, bara för att folk, alltså så här, det handlar om människoliv. Alltså det handlar om så många miljoner människoliv som står på spel. Och då ska vi helt plötsligt känna oss lite pepp. Alltså jag håller ju med dig. Jag vill, och jag pratar också framför allt om vinningarna, för att jag vill också visa vad som är möjligt. Jag har också pratat om klimatkrisen och effekterna och allvaret länge. Och nu vill man också testa andra grepp. Men det är också rätt sjukt att vi behöver typ en vinning eller en morot för att orka göra någonting åt situationen och vårt liksom ganska glassiga liv. När det är så många människor som bara inte har tid att göra det här, för att deras liv och de har inte mat, de har inte vatten, de blir kunna torka. Alltså ja, alla vet det här, men det tåls att så här, upprepas, och då ska vi vara liksom pepp.
Nej men exakt. Det är väl det ultimata tecknet på att man är privilegierad, att så här, ja men okej, nu måste vi kämpa för vår överlevnad. Jaha, du där borta är inte så sugen. Men om du får en glass då?
Ja.
Det är liksom, nej, jag håller med. Det här gullandet, det går mig lite på nerverna, och jag menar, både du och jag är ganska konflikträdda i grund och botten, även om jag tror att vi kommer över det mer och mer ju längre vi håller på med det här. Men det är ju också någonting med att man så här, å ena sidan vill säga, men vad bra att du har börjat tänka på det här. Jättehärligt, har du tänkt på det här också? Och så blir det här gullandet när man egentligen typ vill ge folk en liten smäll och säga, men vakna, Alltså du vet egentligen hur det ligger till. Du kan inte hålla på så här. Och det anledningen till, tror jag, att jag inte gör det mer är ju för att det hänger inte bara på individen. Alltså vi måste fortfarande ha politikerna som stiftar hårdare lagar och vi behöver ett näringsliv som ställer om och så vidare. Så det är inte bara individen som flyger som behöver en smäll. Liksom. Mm. Men det är ju någonting i det här att vi har gullat med folk i 30 år.
Mm.
Och det räcker inte. För det tar för lång tid och det är för få som gör saker av egen fri vilja.
Jag såg en debatt i, vad kan det varit, Aktuellt, Rapport, Chofres, om just Gretas radikalisering. Mm. Och då var det någon som sa något i stil med, men så här, det är fel väg att gå, vi kan inte liksom så här, det är för aktivistiskt. Och då är man så här, men absolut, om du har ett bättre sätt, alltså berätta om det, alltså verkligen, alltså gör det bara.
Ja, för, gör det. Alltså, visa sagt, varför det är bättre.
Ja, alltså, jag tror att Greta och alla som jobbar med klimat, de är nog jätteöppna för andra sätt än att så här, blockera riksdagen.
Ja.
Så berätta gärna om dem. Alltså, det är så enkelt också så här, att tycka saker. Men om man inte själv har ett bättre alternativ att komma med, då kanske man inte ska vara så kritisk, tänker jag.
Nej, men verkligen. Och jag har också haft lite diskussioner efter just det här med Vasaloppet också med folk som egentligen också är klimatengagerade, men som säger typ att, men det känns som de förstör för oss som inte gör sådana saker. Alltså vi som vill gå åt andra håll, göra på andra sätt.
Mm.
Det var flera som sa att jag börjar få lite svårt att kalla mig liksom klimataktivist eller ens klimatengagerad, för jag vill inte buntas ihop med de som förstör Vasaloppet på tv. Och jag förstår den grejen också, verkligen. Men det här är liksom var någonting som jag lärde mig i samband med hela Vasaloppsgrejen, att det finns något som heter radikala flankens effekt, vilket jag tycker är jätteintressant och som jag tror att man bör ha i bakhuvudet. Och det går ut på att om man har en sån organisation som då Återställ våtmarkerna, som är väldigt radikal. Och sen så gör de sina aktioner och så mäter man lite vad folk tycker om dem. Då är det väldigt många som tycker illa om organisationen Återställ våtmarker. Men de blir inte mer negativa till frågan som Återställ våtmarker driver, utan de allra flesta är för att våtmarker ska återställas.
Mm.
Så det är inte att man förstör för själva liksom syftet med organisationen när man gör på det sättet. Utan frågan går bra ändå. Fler och fler människor blir positiva till att återställa våtmarkerna. Och eftersom Återställ våtmarkerna, organisationen är så himla radikal och liksom så extrem, så gör det att andra organisationer som också driver den här frågan, men ta typ Naturskyddsföreningen som såklart också vill att våtmarker ska återställas, men som gör det genom debattartiklar och möten och olika typer av kampanjer som inte förstör eller stör.
Mm.
De får det lättare, för att då kan människor tänka, okej, men skönt, Naturskyddsföreningen driver också den här frågan. Ja, men då backar jag dem istället, så behöver jag inte förknippas med Återställ våtmarkerna. Så det kan liksom leda till att frågan i sig ändå får mer momentum. Och då behövs ju den här radikala flanken. För annars händer det ingenting. Alltså helt ärligt, hur många svenskar skulle ens veta våtmarkernas betydelse om inte Återställ våtmarkerna fanns? Ja. Jag tror inte det hade varit så många.
Jag tänker att det behövs folk som går före. Alltså tyvärr så ser man ju det på andra sätt, hur saker och ting normaliseras. Till exempel vår syn på invandrare. Som har, genom att några är väldigt, väldigt radikala i sina åsikter, så har det typ blivit rumsrent att tycka vissa saker, vilket är helt sjukt. Men
Vilket säger någonting, att det är okej att vara radikal åt det hållet. Stäng gränserna, släng ut alla som inte har svenska rötter tillbaka till 1600-talet typ. Det är också ganska radikalt, men det är tydligen okej.
Och det är också så här hur vi ser, alltså så här, hur vi ser på vad som är okej för politiker att göra. Alltså apropå vissa stålrör och sånt.
Ja.
Men också så här att vi blir mer och mer avtrubbade. Mm. Men jag tänker, apropå det här med att flytta fram positionerna och vad som har hänt i klimatkampen och hur men, radikaliseringen, så har Petri Dystopia gjort flera avsnitt som heter Kampen om klimatet. Där finns det bland annat ett avsnitt som heter Sabotage, som just tar upp om kampen om klimatet har gått in i en mer våldsam fas. Alltså, jag tycker att det är en intressant lyssning, men det tar de också upp det här med att det behövs just en radikal flank för att frågor ska liksom bli, ja, men, allmänt erkända.
Ja, exakt.
Och då vill jag med liksom eftertryck säga att så här, man önskar att det inte behövdes.
Nej, men verkligen.
Man önskar att det fanns liksom, att man kunde haft ett samtal. Men när inte samtalet blir av och när ingenting görs, vad ska man göra då? Som sagt, man får gärna skicka in förslag.
Men... Eller bara göra. Man eller behöver bara inte göra. In förslagen, man behöver bara göra.
Ja, just det. Man älskar ju annars de som bara säger, ni borde göra så här.
Ja, exakt.
Åh, Gud. Så många gånger
men jag tycker också, ja. Men jag tycker också att det finns något viktigt i det här också, att vi har ju en regering som gärna utmålar klimataktivister som ett hot mot demokratin.
Ja, vilket är sjukt.
För att de stör till exempel vissa statsministrars härliga AV.
Ja, just det.
Ja, just det. Lite gammal referens nu. Men,
de sjungande, ja, mammorna.
Exakt. Det här är ju en diskussion som verkligen, verkligen borde hamna i rampljuset mer. För det är ju inte aktivisterna som är hotet mot demokratin. Det är ju försöken att tysta dem som är ett hot mot demokratin.
Ja.
Och här har ju till exempel FNs särskilda rapportör för mänskliga rättigheter och miljö har reagerat på att den svenska staten har börjat bedöma demonstrationer som sabotage. Shit. Så att det här är liksom någonting som börjar väcka FNs intresse. Så här, vad håller Sverige på med? Det här är ju... Och det är ju definitivt ett tecken på att demokratin går åt fel håll i Sverige. Mm. Bara en sån sak som att i den här Björn Wiman-texten så står det att personer som är med i Återställ våtmarkerna har hittills dömts för 105 brott. Mm. Alla kopplade till deras aktivism. Det vill säga, det är brott som de inte hade behövt begå om politikerna hade lyssnat.
Mm.
Så det här är ju, och det han, Björn Wiman avslutar också texten med att skriver så här. Det kan vara värt att påminna om att den idag sakrosankte Martin Luther King så sent som 1966, 2 år innan han mördades, betraktades negativt eller starkt negativt av 63% av alla amerikaner. Och idag är ju han en hjälte liksom.
Mm.
Så att det vi ser på negativt idag, det kan ju faktiskt vara de som i historieböckerna sen hamna på rätt sida. Och det gör de ju förmodligen när det gäller klimataktivister. Men sen, vi kanske ska koppla tillbaka lite till Greta då, för just att hon har ju gjort sin grej, skolstrejker. Sen har hon ju gjort så mycket mer tack vare det momentum hon har fått, att hon har tagit möten med politiker och talat inför FN och sådär. Men i grund och botten har ju hon hållit fast vid att klimatstrejka på fredagar. Men nu har ju hon trappat upp det här, helt enkelt, och börjat blockera dörren till riksdagen.
Mm.
Bara för att liksom, nej men ni går ju bara förbi oss när vi sitter utanför, så då får vi väl sätta oss framför dörren helt enkelt.
Mm.
Och härom veckan så var det ju en incident som fastnade på bild, som jag tror kommer att bli en av de mest berömda bilderna från i år, eller kanske det här decenniet, när SD Tobbe, som han heter på Instagram, det vill säga riksdagsledamoten Tobias Andersson som företräder Sverigedemokraterna, därav SD Tobbe, var på väg in i riksdagen och gick rakt över Gretas och de andra ungdomarnas plakat och banderoller.
Han drog sin lilla rullväska där över.
Ja, exakt.
Han kom som där han också kostymen. Uttryckte det, ett lakan. Alltså var väldigt, gud. Ja.
Ja, och då, media var ju där för att bevaka själva demonstrationen, och då fångades ju han på bild. Mm. Alltså förlåt, men är inte det så ofattbart ynkligt beteende av en makthavare att bokstavligen trampa på ungas önskan om en framtid? Är han 5 år eller?
Mm.
Det här tycker jag är helt sinnessjukt beteende, även av SD. Jag har inte jättehöga förväntningar på SD-politiker, men det här var liksom botten, skrap. Mm. Och de flesta har kanske bara sett den här bilden när han precis passerar framför Greta och väskan dras över hennes banderoller och sådär. Men på hans eget Instagram-konto så finns det ett filmklipp. Och där kommer han gående, stannar, fixar lite med mobilen eller vad han gör. Och sen går han raka vägen över banderollerna. Så det var inte som att han kom och inte märkte att de satt där, utan han väntade in kamerorna.
Ja. Och hans sägning efteråt är ju att, så här, att han var så fokuserad på att komma in till sitt jobb för att sa att han skulle så här, utvisa invandrare. Gud, det var så himla konstigt. Herregud.
Nej, det är så lågt och det är så svagt och det är ett sånt maktmissbruk. Mm. Så att man bara häpnar. Och då ska det sägas också att alltså, forskarna som SD exempelvis inte är så intresserade av att lyssna på, de står ju på Gretas sida i det här. Det har varit flera liksom debattartiklar med forskare som avsändare som handlar om just att det är frihet och demokrati som hotas av de nuvarande ekonomiska och politiska systemens oförmåga att hantera klimatkrisen. Det hotas inte av unga som protesterar mot det här dåliga hanteringen. Liksom.
Men alltså, nu det här är kanske lite off topic. Men apropå att demokratin är svajning och att det är mycket som sker runt om i världen nu. Är du inte rädd för att säga såna här saker? Alltså jag tänkte på det nu när vi kritiserar regeringen och vi är väldigt regimkritiska.
Ja.
Apropå vad som händer runt om i världen så här, och som sagt demokratin och att åsikter ses som ett hot. Är du rädd liksom? Eller har du tänkt på din del i det här, för det har jag, alltså verkligen, vilket är, jag tycker att det är skrämmande i att man börjar lägga band på vad man säger för att det är ett annat samhällsklimat.
Mm. Alltså det är intressant, för nu fick jag en lite flashback till 2015 när jag jobbade med flyktingfrågan, som också fick ganska mycket uppmärksamhet. Jag jobbade med Vi gör vad vi kan. Och då fick jag ett brev från min mamma, hon skickade, för det var någonting hon skulle posta till mig, och då passade hon på att skriva att han skrev ett brev, vilket var otippat för min mamma, men det var väldigt fint. Mm. Och då skrev hon bland annat att hon var lite så här, dels att hon var glad över att se att jag kämpade för någonting, men också sa hon, jag hoppas att det inte kommer negativa konsekvenser av det här för dig och familjen.
Mm.
Just apropå att flyktingfrågan är ju, och det är ju liksom kopplat till klimatförnekelse och så vidare, allt hänger ju ihop.
Mm.
Men, och då var ju inte klimatfrågan så högt upp på agendan, men just att hon var liksom rädd. Och då hade tanken inte ens slagit mig, för jag var så mitt upp i det här att jag tyckte det var så häftigt att engagera sig och se också hur många som hakade på. För då hade vi ju ett väldigt flow i att väldigt många ville hjälpa till. Vilket jag skulle inte tro hända idag. Så sorgligt har det gått liksom, 10 år senare. Men då hade tanken inte ens slagit mig. Jag blev så här, oj, just det. Det kanske jag borde ha en tanke kring också. Nu gjorde jag ju liksom inte... Det var inte så att jag backade i den frågan då. Utan jag höll på så länge jag kände att jag... liksom ville och orkade rent generellt. Och sen så när klimatfrågan liksom blev aktualiserad 2018 så kändes det bara som, men det här har jag gjort förut, det här kan jag göra igen. Det är klart jag ska engagera mig. Mm. Så jag blev liksom inte avskräckt, men det där brevet har ändå legat lite i bakhuvudet, och det märker man ju också i vissa, nu är mina kanaler väldigt fredade från troll, men då och då händer det ju till exempel i klimatklubbens kanaler, framförallt på Facebook, att trollen hittar dit.
Mm.
Och då inser man ju att okej, det finns en annan bubbla där ute och den är inte jättetrevlig. Så.
Mm.
Men jag vet inte. Jag tror mamma väl kanske...
Mamma-oron där i brevet.
Ja. Ja, lite grann. Men alltså, jag känner ju mig inte hotad så. Däremot så kan jag känna att jag undrar om jag år, vad ska vi säga, 2029 kommer att tänka tillbaka på 2024 som det var då det började verkligen gå ut för med det samhället som vi känner. Alltså för vissa dagar får jag ju en sån här känsla av att det här är bara en preview på Handmaid's Tale. Ja men jag vet inte, för det är ju inte bara i Sverige som det går åt fel håll. EU-valet, där pratas det ju om att gröna röster kommer att ersättas av bruna. Trump spås vinna valet i USA. Alltså det går ju åt fel håll.
Den här soft girl-trenden mitt uppe i allt också. Alltså nu, ja, verkligen. Alltså, det är så mycket konstigt som händer. Jag tänker också så här, att man hoppas att vi är på botten och nu ska det bli bättre.
Precis. Ja, men man får ju också lite flashbacks till hela andra världskriget och allt som händer där och med tanke på vad som pågår i Gaza. Det är så mycket vansinne som pågår just nu. Och någonstans tänker man ju så här, är botten nådd nu? Nej, det var den inte. Okej, vi har lite kvar. Isabel McAllister har något som heter skavet, som är träffar kring liksom, ja, men hur man känner kring klimatfrågan i allt från sorg och frustration till rädsla och ilska till hopp. Och det var helt fantastiskt att vara där och prata med människor som man aldrig har träffat förut om hur vi alla känner kring det här. Och då pratade jag satt i en grupp med några stycken och pratade, och då sa jag också att på ett sätt så känner jag lite, jag känner fortfarande hopp, men på ett sätt skulle jag nästan vilja att läget blev snäppet mer akut, så att vi inte kan blunda, så ingen kan blunda längre. Och så jämförde jag lite med just med pandemin, för att så länge det bara handlade om något fall här och där så skedde ju ingenting. Och sen plötsligt så började dödsfallen stiga kraftigt. Och då förstod ju alla länder att nu måste vi göra någonting åt det här. Nu på en gång innan det är för sent.
Mm.
Så då blev det ju liksom en massmobilisering och vaccin togs fram och det blev nedstängningar. Och det var ju jättemånga som dog, och det är ju fruktansvärt att det ska behöva bli så. Men det blev ju åtminstone en konsekvens av de dödsfallen.
Mm.
Och just nu så tror jag inte, alltså vi går ut på gatan och det är som vanligt, och det har varit bokrea och Vasaloppet och nu är det Mello snart igen. Och, alltså, livet bara rullar på.
Att det är en kris.
Ja, och jag tänker att om det blev, det är ju inte som att jag önskar mig mer kris i Sverige liksom.
Nej.
Men på ett sätt så tror jag att det kanske, vi kanske måste nå någon slags ny nivå av kris för att samhället ska ta det på allvar. Främst politiker då. För de flesta företag har ju ändå fattat att de måste ställa om de ska ha en framtid.
Ja.
För det är ju bara en tidsfråga innan lagarna kommer. Så det är ju politiken som jag tycker går för långsamt.
Men det som man så här, jag och min man pratade om det här, för att vi hade köpt jättemycket tomatkross från Kung Markatta. Och sen så kom det ett litet test om att det fanns riktigt osköna ämnen i de där konservburkarna. Alltså inte bara det märket, utan flera andra märken. Så vi bara, och min man nördade ner i så här, hur kan vi äta de här överhuvudtaget? Nej, vi kan absolut inte äta de här, speciellt inte när vi har barn. Och han bara, men varför är det liksom inte ramaskri över att det här sker? Alltså varför kastas inte det så här tomatburkar på? Alltså så här, varför säger inte fler ifrån när man ser att saker och ting händer? Bara, shit, det säljs asmycket så här gifter som fuckar upp hormoner och cancergena, att vi inte säger ifrån. Samma sak med då den här softgirl-trenden som handlar om att värna om könsrollerna, och också att vi ser att abortfrågan, kvinnors ställning, gå tillbaka, mindre kvinnor, eller inte mindre kvinnor utan färre kvinnor i maktposition, klimatkrisen, alltså det är väldigt kostsamt för Sverige om man inte når uppsatta klimat- och miljömål. Det ser heller inte så jävla bra ut för Sverige rent PR-mässigt när man har en politik som så här, verkligen, verkligen inte rimmar med Parisavtalet som vi har skrivit på. Alltså alla de här sakerna som så här går åt fel håll, som vi bara snällt sitter och accepterar. Och bara, oj, var det så? Ja, någon måste börja och säga ifrån, så är det ju. Det kan ju absolut vara jag. Men just det här att avdelningen saker vi accepterar i vårt samhälle, att vi liksom inte inser vår egen del i det. Alltså det här är ju självkritik mot mig också, för jag har ju verkligen inte stått och kastat några tomatburkar någonstans. Och då har jag många, ska jag säga, som jag har köpt på mig i mitt förråd. Men att man inte är mer arg över att det här är inte ett samhälle vi vill ha. Gällande många olika saker, om det så liksom är kvinnans ställning eller miljön eller klimatet eller demokratin.
Men är det någonstans att vi har tagit, alltså att vi tar för mycket för givet då, att någon, dels att ja, men alla har en röst nu för sociala medier finns.
Mm.
Så man tänker att ja, men någon annan kan skrika. Ah. Jag behöver inte göra det. Och sen också att man bara, ja, man outsourcar ansvaret lite grann. Och att man också tar för givet att så här, oj då, är ett tomatkrosset typ giftigt? Ja, ja, men det måste väl någon ta tag i och lösa, tänker
jag. Och så tror jag också att man har en väldigt stark tro i sig. Men det kan ju inte vara så farligt eftersom det har sålts i en så svensk livsmedel. Man har en väldigt stark tilltro. Men alltså, nördar man ner det här, alltså det är ju på nivåer som inte är tillåtna. Liksom. Och det är ju samma sak med så här, skönhetsprodukter eller de här kläderna från Kina som innehåller så mycket kemikalier. Nivåerna är långt över vad som är tillåtet i EU. Varför får de säljas? Alltså varför får man överhuvudtaget handla från Kina när det är liksom, det är skadligt, det är cancerogent, det är hormonstörande. Alltså så här, what the fuck? Alltså förlåt, ja, jag blir jätteupprörd i det här avsnittet. Jag är snäll och gullig i vanliga fall. Men jag, alltså, och som sagt, det är ju kritik mot mig själv. Jag står ju inte på barrikaderna. Jag blockerar inte riksdagen heller. Men det finns de som gör det.
Ja, och då kanske vi inte ska skälla på dem.
Nej, exakt. För det är mycket som är fel i vårt
samhälle. Utan vi kanske bara borde sätta oss bredvid.
Ja, verkligen.
Ja, jag vet. Och det
jag är väldigt frustrerad.
Ja, men jag med. Och jag tror bara att vi har blivit för bekväma. Det jag är för bekvämt att inte ta ställning, utan då är det ju väldigt mycket mer bekvämt att gnälla på de som gör något.
Ah.
Att tycka saker. För det är ju, vi är ju i ett tycksamhälle. Vi gör inte så mycket själva, utan vi tycker om vad de som gör något gör. Ah. Och det handlar ju om allt från att kritisera politiker, vilket är sånt som jag tycker till om.
Mm.
Så jag är ju på inget sätt oskyldig i det här själv. Men också att man tycker att, inte vet jag, kändisar har blivit för tjocka eller för fula eller för rynkiga eller har för fula kläder eller för slösa för mycket pengar. Till att man tycker att klimataktivister gör fel, att de borde göra på annat sätt för att få uppmärksamhet för sin fråga.
Mm.
Till att man tycker att samhället bara borde styra upp saker, vilket jag kan hålla med om. Men att man inte heller är villig att ta de steg som krävs själv för att tvinga samhället att ta större ansvar.
Mm.
Alltså, för det handlar ju om att visa att det finns en stark opinion. Och det här är det som är så sjukt också. För jag skrev om det på Instagram häromdagen, om att det finns en global undersökning som handlar om att en väldigt stor majoritet är villig att låta 1% av sin inkomst gå till att bekämpa klimatförändringarna.
Mm.
Och då skrev vår lokalklubbssamordnare David, skrev på min Instagram att ja, men vad bra, då borde ju egentligen politikerna bara göra det. För det finns ju uppenbarligen ett stort stöd för en sån åtgärd. Då kan ju politikerna bara bestämma att ja, men vi lägger på en liten skatt som är 1% av ens inkomst som går till att ställa om samhället. För det finns ju ett stöd, uppenbarligen. Och det här är ju, jag tycker det här är så intressant, för att just det här att svara på enkäten och säga jo, jag kan tänka mig att 1% ska gå till klimatåtgärder, det är ju att tycka något.
Mm.
Men om det skulle införas så kanske man skulle tycka att det var fel.
Ja.
Det är det som är så galet. Ja, jag vet inte.
Du delade något smart häromdagen också om just det med cykelvänliga städer. Att det finns ingenting som folk njuter så mycket av, men också kämpar emot så mycket.
Ja, men exakt.
Alltså, vi det är var så inte himla... ens...
Ja. Det var inte ens bara cykelvänliga, det var bilfria städer.
Ja.
Att så länge folk har bilar och ser bilar varje dag, så blotta tanken på att ta bort dem upprör folk.
Mm.
Men så fort man har tagit bort dem så tycker i princip alla att det är underbart.
Ja. Åh gud, människan. Art. Vilken art. Ja, i alla fall. Vi ska alldeles strax avsluta det här avsnittet. Men vill du säga något mer innan vi slår igen?
Jag tror ju någonstans att våra lyssnare, de håller ju med oss i det här. Alltså såklart. Och jag tror att många av våra lyssnare också gör saker. Inte bara tycker. Men jag vet inte. Jag tror att vi måste bli liksom som en motrörelse som värnar om att bry sig.
Mm.
Generellt. Det var en kille på det här Skavet, Isabels event där. En präst som jag aldrig hade träffat förut, som Han pratade om att vi kanske inte ska prata om klimatfrågan specifikt, utan att prata om så här, vad gör du som är meningsfullt i ditt liv? Vad gör du som ger ditt liv mening? Vad tycker du är viktigt innerst inne? Mm. Och då var det en annan tjej som hoppade in och sa att de hade gjort en undersökning också som handlade om att man frågade vad man var tacksam för fanns i ens liv. Och då sa ju folk saker som, ja men det är underbart att våren kommer, eller att jag har så goda vänner, eller att jag bor så trevligt och jag har trevliga grannar, jag har ett roligt jobb, alltså sånt. Hon sa, de har gjort den här undersökningen flera gånger med väldigt många människor, ingen har någonsin sagt, jag är tacksam för förbränningsmotorn.
Gud. Jag tänker också, jag prenumererar på Isabel McAllisters nyhetsbrev. Jag rekommenderar verkligen alla att göra det. Det känns som att jag utvecklas i hjärnan varje gång jag läser det, som att så här,
verkligen.
Oj, här fanns en dörr som jag inte har sett förut. Ja, men väldigt, väldigt utvecklande. Hon skrev i senaste, tror jag det var, att en fjärdedel av alla svenskar tycker att livet är meningslöst.
Ja, exakt.
Så var fjärde svensk tycker att livet är meningslöst. Tänk så mycket det går att göra, tänker jag. Alltså, särskilt jag tänker som du och jag som engagerar oss ideellt, och jag håller på med någon bygdegård nu också som ska göras om till alla aktiviteter. Alltså det är så mycket. Och dessutom så är det samma personer alltid som engagerar sig i flera frågor. Och det behövs mer folk. Och man behöver, någon tycker det är meningsfullt att sätta sig utanför riksdagen. En annan kan engagera sig i något annat eller bara fixa kaffe, så att de som engagerar sig eller sätter sig framför riksdagen orkar. Alltså, det finns så mycket olika sätt att engagera sig.
Ja, och jag tror att där är någonstans att man, det är kanske det jag vill skicka med det här avsnittet, att så här, ta en stund och bara fundera på vad känns meningsfullt. Mm. Både i ens eget liv idag, men också framåt. Hur vill man bidra med mening? Hur vill man fylla sitt liv med mening? Hur kan man skapa meningsfullhet för fler människor omkring sig? Kan man kroka arm med någon som också tycker lite att så här, livet har blivit lite för ytligt och allt vi är konsumenter? För det är ju lite så samhället vill att vi ska funka. Vi ska bara vara konsumenter, bidra till tillväxten typ. Men vi kan ju välja en annan väg. Och jag tror att om man börjar prata om den saken. Den här prästen sa också en annan rolig sak. Han sa att han hade varit ganska mycket i Tyskland och pratat med tyska kollegor där som sa att det fanns inget de hatade mer än att behöva gå på affärsmiddag med svenskar. För svenskar pratar bara pengar.
Är det sant?
Tyskarna var så här. Men jag tycker det är intressant att prata kultur eller liksom framtid, hur man bor eller vad man vill med sitt liv, vad man gör på fritid. Men svenskarna bara pratar pengar.
Ja.
Och så det säger ju någonting.
Kort samtal för dig och mig, för vi jobbar inte ideellt. vi vill gärna prata framtid.
Exakt. Ja. Men jag tycker det är så intressant att så här, ha ett meningsfullt samtal med någon. Och därifrån kanske man också hittar någon slags väg in att vilja engagera sig mer.
Mm, ja, men verkligen. Jag tycker också så här, livet har blivit så meningsfullt när man engagerar sig. Plus att man gör det med roliga människor. Alltså träffar, det är ju liksom hela, alltså alla människor som gör grejen. Alltså det är ju som en bokklubb deluxe.
Verkligen.
Typ. Ja. Ja, men alltså så himla trevligt. Jag tänker också att vi kan avsluta med att man kan kolla på filmen Don't Look Up om man inte har gjort det. Frustration. Eftersom det också är väldigt många forskare som också blir aktivister och mer radikala, eftersom de inte får alltså deras forskning når inte ut och ingen lyssnar på vad de säger, trots att de har som jobb att faktiskt berätta och
exakt
undersöka.
Ja. Superbra. Vi avrundar
men engagera er och hylla Greta.
Och gör något meningsfullt idag.
Ja, och man behöver inte som sagt tycka att alla sätt är bra. Men har man inget bättre att komma med så kanske man ska fundera lite.
Ja, exakt. Ja. Tack för idag!
Tack för idag!
Hej! Hej.